Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Nu nej!
Nu är vi äntligen igång. Det har varit lite strul kan man väl minst sagt säga. Först din utrustning, Sofie, som har varit trasig när vi ska podda på distans. I och för sig, det är väl inget nytt?
Nej, nej. Nej, jag var mer att säga, det var ju underbart att jag fick ha den så pass länge som jag hade den.
Ja visst, det var ju flera veckor som det gick
ja,
bra.
Ja. Ja. Och sen nu...
Sen hade sliden pajat den.
Sliden pajade den. Och sliden tror jag pajade min på distans nu också. För nu vägrar jag min att läsa SD-kortet. Så att jag kunde inte trycka på record helt enkelt. Så det blev svettigt där en stund. Men nu är vi igång.
Jag borde få någon slags risktillägg för att göra det här med er.
Hur mår ni?
Nej, jag är sjuk.
Tove, alltså vilken
ja, men
det är som en ständig stafett det här. Alltså det var Klara, sen var det jag och sen är det du. Alltså det känns som att vi får nog bara fortsätta med den här distansinspelningen. Ja, med lite olika krassliga bättre. Röster. Vi bara
exakt.
Lämnar över den.
Nej men alltså det är ju det, jag vet ju inte, jag vill ju tro att så här, vad fan är oddsen att det ska vara covid en gång till, men ja, det vet man ju inte, så att jag har ju barrikaderat mig här hemma och min underbart snälla granne hänger olika saker på handtaget med liksom mat eller apoteket grejer. Men så att jag menar, själva sjukdomen, det är vad det är, det står man ju ut med. Det är ju bara det att tristessen. Okej. Men det är som att den långsamt bara så här, trycker den. Det är som att man ser det som i Technicolor liksom, eller till och med tecknat, som att man har så här fötter i grus som bara åker med gruset för den här, för man liksom blir skjuten i ryggen långsamt mot stupet och man måste nästan skratta längs vägen för det är så löjligt att säga, jag kan inte göra någonting, jag bara åker här mot stupet, jag ser stupet här, men nu, ja men då kommer jag väl till över då.
Ja.
Fy fan vad tråkigt det är. Det finns, alltså, there's only so much DTV man kan titta på.
Men det känns som att man liksom varvar allt under corona. Det finns inte så mycket kvar.
Nej, jag gick in och liksom så här bläddrade igenom både liksom TV-serieutbud och då bara så här, då skrattade vi åt det också. Jag och min kära fästman att så här, nej men alltså, hur mycket TV har vi konsumerat? Det här är inte hälsosamt.
Nej, men vad annars skulle man göra?
Ja, nej.
Men alltså, med det jag har gjort, jag har blivit helt retro. Jag har gått tillbaka till TV-TV.
Ja,
och börjat hålla sån här... Ja, visst. Och helt plötsligt känns det jättepikt. Vad pikt! Det finns ju massa
kul. Så du sitter och väntar till klockan blir 5, för då börjar
jag. Inte alls, för innan dess har vi utmärkt innehåll på Kanal 11 och sånt. Där det är olika personer som bygger om hus och gör det fint för folk som ska köpa hus men inte har så mycket pengar. Och, eller så är det panschisar som ska köpa solhus i Portugal och sånt.
Nej, Tove.
Ja, det är underbart.
Sitter du och kollar på en plats i solen?
Ja. Om jag gör. Wow. Det är mina minuter av glädje. Det tycker jag är mysigt.
Men också så att då förstår jag att du är gruset till stupet.
Men de har så låg ribbe på snyggt i den serien tycker jag. När de tittar på
Nej, det finns ingen ribba för snyggt. Alltså, det är snyggt är inte ens
otroligt. Det är inte ens en parameter. Properties som man bara, åh nej. Lägg inte dina pengar på det här. Det är hemskt.
Ja, visst. Nej, men också den här planlösningen. Man öppnar en ytterdörr och helt plötsligt står man i köket.
Ja.
Mm. Och så är det typ så här, en tv-soffa direkt till höger om din fot. det, alltså såna planlösningar som inte så här, det finns inget svenska hus som ser ut så. Vi, för oss är det här, eller Norden överhuvudtaget tror jag, är det här liksom det märkligaste man någonsin har varit med om. Men för engelsmän är det ju bara, men gud vad trevligt, de har ett plastgolv här.
Jag tänkte precis säga så här, materialet är ju inte bara plast på golvet. Jag ser liksom det är plast överallt. Det är så här, soffor i material som nästan går att skölja av med slang. Alltså allting är liksom i lite andra typer av.
Det är lite olika, vi har lite olika, vad ska man säga, ramar för standard, vad vi går igång på inte kan man säga.
Mm.
Men vi kanske är förlorarna. Alltså de bryr sig uppenbarligen inte så mycket om dyra materialval och perfekta lösningar och top of the line som vi. Så det kanske är our loss alltså.
Ja.
De är himla gulliga i alla fall. Gillar pensionärer.
Ja men verkligen.
Du vet, det kan vara så. Hon kanske har jobbat på någon statlig myndighet och så vid 65 så liksom stämplar hon ut för sista gången och så är hon gift med Pete och ja, han har varit polis, han har varit snut i alla år.
Mm.
Ja, och då har de förtjänat sin rätt så som de har hankat och hållit på. Har de förtjänat sin rätt att sitta i en liten by i Portugal i solen.
Ja.
Mm. I en konstig planlösning. Och må. Och dricka vin i världen.
Hallåsjukhet.
Mm.
Ja, det lät ändå ganska härligt.
Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja. Jag gillar det.
Sofie, då, vad har du gjort?
Nej, jag sitter nu mest bara och har lite fuktigare handflator än vanligt. För att Tove är sjuk och vi har umgåtts. Och jag känner att jag inte kan bli sjuk igen. Där är jag ungefär i tanken just nu. Och sen så känner jag också så här att... Men vi hade också roligt.
Ja.
Vi hade också roligt.
Alltså, vi hade jävla roligt. Har vi hunnit prata om det?
Nej, vi har varit på våran cha-cha danslektion. Och det var alldeles underbart.
Ursäkta.
Alldeles underbart. Men jag har inte fått den där hostan än. Så att jag...
Men fan vad kul det är att dansa. Alltså fan vad jobbigt det är att dansa. Tänker man ju inte på. Oftast dansar man ju onyktigt vill jag säga. Med man menar jag.
Mm.
Och då är man inte så brydd av sånt som kroppstemperatur.
Nej.
Tänker man inte på.
Nej.
När man inte är det och man går på lektion plötsligt så inser man att det här är ju jättejobbigt.
Ja.
Alltså det här är ju träning.
Ja, men verkligen.
Yeah.
Ja.
Jag har börjat dansa som så här warm-up nere i mitt gym inför jag ska göra grejer.
Ja.
Och man blir ju skitsvettig. Och då har jag ju pulsklockor på mig. Och bara så här kan man stå i 4 timmar på dansgolv. Men efter 10 minuter liksom, när man är nykter så är man helt slut. Typ.
Ja, visst.
Men då vill jag nästan veta, hur ser din warm-up dans ut? Är det liksom shake your ass eller going low low low, eller vad står du och gör? Nej, så jag kan se det
alltså,
framför mig.
Det här vill nog ingen se, för då tänker man alltså jag ska dansa som om ingen ser mig. Alltså bara full on och så kör man liksom
full on shotties.
Pepsi. Så kommer på att det finns en lista på Spotify som är 80s workout, så det är bara 80-tals hits. Högt tempo. Allt ifrån Queen till liksom. Och så kör man till den och dansar. Så det är inte så mycket liksom, det är inte så mycket hiphop R&B style, utan mer skutta, hoppa, dansa grejer.
Ja,
liksom.
Kul. Mm. Kul säger jag.
Som man blir pepp av och glad typ. Men det ser nog för jävligt ut. Jag inser också när man står nykter och dansar framför en spegel att det ser så otroligt fult ut.
Men vadå, det låter ju som att du har blivit en zumbaist. Det är lite zumba.
Ja, det känns ju som det också när man har träningskläder på sig.
Du har released your inner zumba-tant.
Verkligen.
Gud vad mysigt. Jag tror att zumba-tanter eventuellt är, kan det vara mellan 18-25% lyckligare än alla andra.
Man går förbi dem i parken nu när de kör zumba-pensionärerna som kör utomhus. Ja. Det är så otroligt fint. Där vill man vara när man är äldre.
Men du vet, de som bara har så här gett vika för typ så här, hur saker ser ut och vem som ska bry sig om det. Och bara så här, zumba, dansa, mysigt. Det är samma som typ så här, jajamän, jag ska ha en vodka Red Bull och det tänker jag inte skämmas för när de står i en bar. Alltså så här, man beställer de töntiga drinkarna med huvudet högt. Förstår du?
Ja,
men det är ju pinsamt att beställa. Eller ännu värre, en sån här... vad heter de? Cosmopolitan, som dessutom är så skitäcklig. Är den ju. Den är ju riktigt äcklig.
Ja, det
men den beställer man ju inte på grund av äcklig, exakt. Men alltså, vodka Red Bull, den är ju jättegod. Den beställer man ju bara inte på grund av töntig.
Ja, exakt.
Ja. Så jag tänker att det är dem. De som har fattat bättre och bara, skit väl jag i. Här ska njutas. Och så dansar de zumba och dricker vodka Red Bull. Ja. Det är de som har vunnit, guys.
På tal om det, sprit och annat, så tänker jag först börja då det här avsnittet med lite triggervarning. Det kommer att pratas om viss typ av ätstörningar, det kommer att pratas lite om MeToo, det kommer att pratas om lite sånt där smått och gott. Så om man är känslig lyssnare, då kanske man ska stänga av nu. Men då ska jag börja med att säga det roligaste som hände mig idag.
Ja.
Det var ju att jag kliva in efter jobbet, så kliva in på Systembolaget som ligger precis bredvid DN-skrapen där. Och handla vin som jag ska ha, för jag ska lägga in oxkinder. Och jag har haft dem i kylen, så det börjar bli liksom akut innan de blir för dåliga. Så att jag bara, man måste göra det idag, så är de klara till på fredag. För de ska ligga i vin i 3-4 dagar.
Det här var ju din trerätters bjuda middag,
ja,
eller hur?
Jag tänkte jag ska göra den i påsk och sådär, så att det blir gott och så. Och så kommer jag in på systemet och plockar upp.
Och så sitter Anton Evald i kassan.
Oh, gud, det hade
för de måste, de måste ju lära sig andra skrå nu när det inte finns några gig.
Jag drömde i och för sig att jag var ihop med honom här om natten. Och han var så pigg. Kjell är alltid så trött.
Ja, det är till.
Unge män, pigga är de. Nej, men så kom jag fram i kastan och langade upp. Och då, Kjell fyller år imorgon, så att jag hade också köpt en liten flaska champagne. För jag tänker, en vanlig onsdag liksom. Men kanske inte ska liksom, ta för hårt. Och så, han bara, ja, har du lägg? Nej, och så tänker jag så här, man har ju hört att de ber om lägg för att de alltid kalibrerar. Nej, men de kalibrerar ålder på folk för att de ska lära sig. Så att de kan ju lägga folk som är så här 40-50, och de har det som en grej inför varandra, att de bara, okej, ska vi äta, så visar man, och så blir folk så smickrade och visar upp sitt lägg och är så här, oh, gud, han trodde jag var typ under 20. Och så vet jag att det är en grej som de gör liksom, också för att lära sig ålder på folk, för att ha lite kul på jobbet och gissningslek så här. Och jag tänker lite så, jag bara, men herregud, jag är 35 år, säger jag till honom. Och står där i liksom, ja, men jag har på mig en liten keps för dagen och så, och känner mig fin. Han bara, nej, men du måste visa lägg. Och liksom, jag ändå lang upp så här, vin, 200-300 kronors viner liksom. Jag bara, fast jag har inget lägg. Och så står det en farbror som precis har handlat, och han bara, du ser ut som 20 år. Och han i kassan bara, ja, faktiskt. Alltså,
halleluja.
Jag kan inte sälja till dig om du inte har ett lägg. Jag bara, men du skämtar. Nu skämtar du med mig. Då blir jag så här,
drar du, vet du vem jag är?
Nej, men då blir jag så här förnärmad. Jag bara, okej, vad ska jag göra då? Så ska jag ta fram så skattbokföringen? Så jag bara, nej, vad fan. Jag lägger fram mitt kort till honom. Så säger jag, här ser du att det står Klara Doktorov. Det finns en person i Sverige som heter det. Och så googlar jag Klara Doktorov. Och så får jag stå och googla mig själv i kassan på Systembolaget. Och så håller jag upp telefonen och bara så här, här ser du Wikipedia. Klara Doktorov, född 21 augusti 1985, 35 år gammal. Och han bara, men håll den still så att jag hinner läsa. Så han är liksom så helt seriös. Och jag bara, men du skämtar med mig. Jag har två barn. Jag har en hund, ett hus, en bil, ett fast jobb, och du tror att jag är 19 år på riktigt. Nej, det var,
och en keps har du också.
Ja, och det var då så jag kände kepsen. Tiden är över för keps, Klara Doktorov. Den är förbi.
Eller alltså gud, det skulle,
nej, nu är det bara, ja precis, jag kommer gå och köpa en keps.
Fast jag, det skulle vara som att jag hittat sin superskill, att typ så här, alltså att man har hittat så här, alltså the holy grail av att inte känna sig svingammal.
Nej.
Alltså om jag blir frågad om lägg på systemet när jag har keps, alltså du kan ge dig fan på att jag kommer ha keps dagen runt från och med nu.
Men vill man se ut som en 19-åring? Jag vill ju inte det. Jag vill,
absolut.
Alltså jag bara känner lite där att så här, och då blir det också lite så här, gud, tanten går i keps. Känslan att så här, man ska vara ung och cool, vilket jag kände mig i morse när jag tog på den. Och sen så tänkte jag bara så här, nej, folk tror att jag är 19 år gammal på systemet, då känns det bara tragiskt.
Nej, jag känner att you can get away with it, Clara.
Ja.
Men och tänk vad mycket billigare det blir liksom. Du kan bara sumpa liksom alla dina krämer och grejer, utan bara köpa en keps.
Ja. Jag måste återigen tack Lumine för en bra nattkräm. Ja, nej, men på tal om det så tänkte jag att vi skulle snacka lite om den här dokumentären som finns på HBO, dokumentärserien. Ett otroligt starkt ord om man har sett hela, men då Allen versus Pharaoh. Har ni sett den?
Nej, men du, har du sett hela?
Jag har sett hela.
Nej, jag blir så fascinerad när man läser recensionerna från den. Alltså, herregud! Ja.
Och det är liksom, tycker jag, så svårt generellt. Och, för att det är lätt att ryckas med när man tittar på den. För att den är ganska övertygande. Men den är också otroligt one-sided.
Nyanserad, eller inte nyanserad, nej, rättare sagt.
Och det man, men det man känner lite är att det finns en hel del fakta om fallet som ändå har presenterats på ett annat sätt av Team Woody Allen. Där till exempel så har han gått ut från start och sagt att jag har gjort ett lögndetektortest och jag klarade det. Och Mia Farrow vägrar att göra ett. Och det stämde tydligen inte, utan åklagaren ville att han skulle göra ett statligt lögndetektortest och han vägrade. Sen kom han med resultatet av ett privat gjort lögndetektortest som han hade klarat. Och det gick han ut sen och basunerade ut till media att han hade klarat ett lögndetektortest, men det var liksom ingen från polismyndigheten eller åklagarmyndigheten som fanns på plats och kunde liksom säkerställa hur det utfördes, så att säga.
Nej.
Och om det de facto var han som gjorde det testet.
Men Klara, jag tänkte så här, innan vi sätter igång här nu, för att jag är superintresserad av det här, och bara en så här liten recap till lyssnarna. För mig var det så många så här, ahan.
Ja, men precis.
Och grejer hade glömt bort, och liksom så här, nej men gud, just det, han gifte sig med sin liksom men du vet. Ja. Bara dra en liten resumé, tänker jag.
Ja, men,
och sen ska du få berätta om dina spaningar.
Woody Allen och Mia Farrow blir väl ihop någon gång i slutet på 70-talet, antar jag, tidigt 80-tal. Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt årtal. Men de är ihop i ungefär 12 år. Och när han kommer in i deras liv så är då har ju Mia Farrow två biologiska barn med André Previn, som hon var gift med sedan tidigare då. Och sen så har hon adopterat ett antal barn. Det känns ju som att hon samlar på barn, Mia Farrow, verkligen. Och hon har då en dotter som är adopterad som heter Sunyi Previn.
Yeah.
Och hon är väl ungefär 9 år gammal, tror jag, när Woody Allen kommer in i hennes liv. Och sen så adopterar de barn tillsammans, bland annat då Dylan. Eller hon, just, Mia Farrow adopterar Dylan först, men sen går han med eller på att då blir den liksom legala fadern till henne och ett äldre adopterat barn som heter Moses. Och sen får de ett gemensamt barn som heter Satchel, som sen döper om sig, konstigt nog. Inte så kul att hitta handväskor, kan jag tänka mig. Men han döper om sig till Ronan Pharaoh. Och sen tror jag hon fortsätter att adoptera barn efter det. Men någon gång där runt liksom tidigt 90-tal så kommer hon på dem då, Sunyi och Woody, med att ha någon slags grej ihop. Hon hittar så nakenbilder.
Och då är hon typ 20?
Sunyi är 20 eller 21 eller något sånt där då. Och går på typ college eller det. Jag kan ha vissa detaljer fel här, men i alla fall. Och sen några månader senare då, och det här finns också olika versioner av från de båda. Det är det som gör det lite smetigt, för att Mia Farrow säger att det händer vid olika tillfällen, och Woody Allen säger att hon typ nästan direkt efter det då kommer med anklagelser mot Woody att han har begått ett sexuellt övergrepp på då Dylan, som var 7 år gammal vid tillfället.
Ja, okej, okay, just det. För sen har väl Ronan också gått ut och sagt att han har förgripit sig på honom?
Nej, det är ingenting.
Du blandar ihop det med Dylan?
Ja, du blandar ihop det med Dylan. För det enda Ronan säger att han tror på Dylan.
Hört mamman övertala Dylan, eller hur?
Nej, Det är Moses som påstår det. Men Ronan då, deras enda biologiska son, har ju också gått ut och sagt att Woody Allen hade erbjudit honom liksom pengar till olika grejer om han gick ut in public och sa att han var team Allen. Ja, det är liksom en soppa det här. Och det som är intressant när man tittar på den är ju att man får ju en annan bild. Men det är också svårt att veta. Alltså jag vet inte, jag kan inte ifrågasätta.
Ja, men vems bild får man?
Ja, precis, men det är väldigt, precis, det vill jag också veta.
Det är väldigt mycket annat om fallet som jag tycker är intressant att höra om, till exempel de här socialarbetarna eller något institut då som sa att Dylan inte var trovärdig, och hon hade ju intervjuats liksom 12 gånger om det här övergreppet, någonting som typ inte görs idag med barn som man tror kan ha utsatts.
Är så små.
Ja, så att hon har ju blivit enormt traumatiserad av det här. Det var ju liksom ett övergrepp i rättssak bara som det var, liksom, vad som än har hänt.
Ja, men barn i den åldern, särskilt om de blir så ansatta, liksom, blir ju också så, de går ju också att manipulera, det går ju också att manipulera deras minnen, att det är svårt att veta vad de minns eller vad de minns att andra har liksom lagt på dem, förstår vad jag menar. Med det obs inte sagt, jag har ingen aning om, alltså, såklart om han är skyldig eller inte, men jag tror att, alltså, det är viktiga saker att liksom ta in i bilden här.
Men det jag egentligen skulle komma till med det här, det var ju att jag har själv varit lite så här, jag har svårt att bilda mig en uppfattning om vad man egentligen tycker och tänker, och jag personligen känner väl inte att jag kopplar ihop Woody Allen och hans eventuella brottsligheter med hans verk. Där tycker jag ändå att jag kan, alltså, jag tycker inte att man bör cancel Woody Allens filmer. Men det jag dock läste som jag tyckte var skitintressant, det var då Caroline Ringskog Ferrada-Nolis, hon skrev en krönika i Aftonbladet här häromdagen, som bara så här, satt verkligen fingret på det man lite känner. Jag kan bara läsa upp lite kort då. Den hette, alltså den liksom handlar ju då om att hon förstår om Pharaoh vill hämnas. Och då att Allen vs. Pharaoh är en ofrivillig skildring av patriarkatets förtryck. Det hon skriver här är som följer. Jag förstår om Pharaoh vill hämnas, inte bara fruktansvärda i eventuella brottet mot deras då 7-åriga dotter, utan att hennes ex lämnar henne för en yngre kvinna, fortsätter att göra film där han har huvudrollen och spelar mot någon typ 30 år yngre kvinna. Det är inte brottsligt, det är bara inte rättvist. Vissa kallar det patriarkatet. Hur otroligt
starkt. Ja, precis. Nej, men jag tycker också, alltså, det hon också skriver i den här krönikan, det är ju liksom att det är så här, det finns så mycket i den här historien som är märkligt och som också så här, talar för att så här, är det ens en liksom en någon slags objektiv dokumentär eller för, liksom ansats ens till att
det är det ju inte.
Ge någon slags objektiv bild. Och det är det ju uppenbarligen då inte, med tanke på att man liksom inte har lyft andra så här problematiska faktorer kring hela den här soppan och kring deras familjebildning, som typ att så här, ja, tre andra adoptivbarn i liksom
hade
samma
tagit
familj.
Livet av sig.
Ja, och har lidit av psykisk ohälsa och självskadebeteenden och sånt, och Mia Farrow har ju själv dokumenterad liksom svajig psykisk hälsa till och från. Woody Allen kommer inte till tals, Son Ji kommer inte till tals. Liksom, det är väldigt mycket sånt här som är, liksom, bygger på Mia Farrows bild av liksom, sin resa. Så att jag menar, det är ju också, det ska vi betraktas utifrån det perspektivet.
Ja.
Och sen är det ju så här, jag tycker som alltid med sånt här, att det svåra är ju alltid till syvende och sist så här, det är ju klart att man tycker att det går inte att komma ifrån det faktum, man tycker att någonting är skevt för den man som kan kringgå det faktum att jag har haft en förälder-barnrelation till den här personen. Och nu är det min sexuella romantiska partner. Det är jättesvårt att komma förbi det faktum. Det är det. Oavsett vad som har hänt i övrigt. Och sen kan jag tycka att det verkar vara, alltså, liksom min fördom efter allt jag har läst, och det är 100% bara fördom, det är bara min magkänsla, säger ingenting om någon sanning, men är att Mia Farrow liksom har nog varit en ganska spin doctors, liksom, vad ska man säga, alltså hon har nog varit ganska duktig liksom. på att att liksom någonstans försöka bestämma vad den här historien har varit och inte.
Alltså, det är min känsla. Det dokumentären hävdar ju egentligen, eller dokumentärserien, den hävdar ju egentligen det motsatte. Hon har egentligen valt att inte gå ut och uttala sig, utan det är Woody Allen som hela tiden har styrt samtalet i media och valt att ta publik i presskonferenser där hon har avböjt varje gång. Och det
fast
tror inte jag är någonting
som är sina barn vinklet. Att liksom anmäla och så vidare. Det där är ju också så här, så säger dokumentären, men så säger ju inte liksom den press vi har läst i alla år. Så att det är väl återigen så här, vad ska man
tro
på?
Det är inte hon som har anmält och barnen har inte anmält, utan det är ju åklagarmyndigheten som har anmält. Alltså så att säga, så som det funkar i USA i alla fall. Men det är också så här, ja, den är vinklad. Jag vet inte, man vet inte vad som stämmer om vad, men det jag tycker blir lite märkligt är också att det här när 2014, när Dylan gick ut själv, då var typ inte ens Mia Farrow medveten om att det skulle ske. Och hon vill ju egentligen, och det är
enligt
också, det är,
dokumentären eller?
Det är också märkligt, för hon enligt dokumentären vill ju Mia Farrow själv lysa det här behind closed doors. Hon vill inte att det ska gå till anmälan. Hon har liksom andra intentioner med det, vilket är så märkligt liksom. Men ja, jag tror att man ska se det där, så kanske man, ja, det var egentligen,
ja, men bara det var bara här mer... märker man ju typ att så här, man vet fan ingenting annat. Nej. Än olika saker som läcker från olika håll, och sen så bildar man sig sin egna sanning. Så jag menar, det enda man kan tänka här är väl typ så här, ja, det är en liksom försmådd kvinna som också såklart, alltså, alltså precis som vi inte kan greppa det faktum att den person som var hennes liksom kärlek och partner hittade en sån motsvarande relation till deras barn. Så det är ju en overklig situation att försöka förstå sig på. Och det går inte riktigt att komma förbi. Så att, alltså, jag tycker att, jag vet inte vad man ska tycka om det här.
Nej, och det var inte det,
så mycket.
Det var inte det jag ville prata om egentligen. Så det jag ville prata om var just det som Caroline Ringskog för Adonoli skrev i den här krönikan. Att det är så otroligt tydligt fortfarande, tycker jag, hur männen då kan bli gamla och tjocka och fula,
ja,
men ändå vara så framgångsrika, och vi kvinnor, vi liksom bara försvinna ut i ingenstans.
Vi blir någon biroll och sen inte ens en biroll och sen är out. Men det var ju just det där liksom att hoppet ner till kvinnan i rollerna också är så pass stort som i hans nu äktenskap.
Ja,
att det är liksom inte så här, det är 20, 30, 40, alltså det är så här, ja.
Och det är det man,
jo,
så här...
men det är väl snarare typ om att hans filmer fortsätter att imitera den verkligheten,
den livet som han själv lever.
Ja, och som egentligen så här, världen lever i mångt och mycket. Det som är livet.
Och det är det man tänker att man projicerar, att man kan projicera det på samhället som det ser ut nu, om man bortgår ifrån då egentligen typ filmvärlden och media, att så här, bara se på hur kvinnor mer än någonsin, känns det som, eftersträver att se unga ut, och det finns 500 typer av olika ingrepp, allt ifrån fillers till liksom laserbehandlingar till liksom de facto omkonstruering av ansikten och lyft och annat. Och det var det jag också ville komma till lite med, att så här, när någon tror att jag är 19 år gammal på Systembolaget, nej! Jag vill ju inte kämpa för att liksom få åldras, och att det är...
Jo, men precis. Men det där är ju också som så här, det är ju som två... På en individuell nivå så går det att känna en sak, och på en samhällelig nivå så kan man ju känna en helt annat. Att på en individuell nivå så tycker jag att det är toppen om någon tycker jag ser ung och fräsch ut. På en samhällelig nivå så tycker jag ju att alla ska, liksom alla kvinnor ska få värde, alltså åldras med samma känsla av värdighet som de liksom... Alltså som män får. Ja. Och någonstans är det ju så här, alltså, det är bara så här, om jag går till mig själv, att jag typ, hör jag om en man, medelålders och uppåt, som har levt med samma kvinna i 20, 30, 40 år. Då tycker jag typ att det, då tycker jag att det säger bra saker om honom. Det hedrar honom. Jag blir glad. Jag tycker att det är mysigt av honom. Alltså jag vill liksom, jag tillskriver honom massa positiva egenskaper som att det är en bedrift. Förstår du vad jag menar? Men alltså, om jag hör om en kvinna som har levt med samma man i 10, 20, 30, 40 år, då tänker jag inget annat än bara gud vad fan. Vad mysigt att det blev så. Att du hittar rätt. Det är ju liksom sinnessjukt, men det är ju också så här, det är bara som ett resultat av att så här, det är det vi ser. Att så här, män som blir äldre har en tendens att byta ut sin kvinna. För att han kan. Alltså så här, och det, hur gammalt och omodernt det än låter, så är det fortfarande en sanning att förhålla sig till. Liksom. Det är ju så otroligt vidigt. Och vad händer med liksom kvinnan som i många fall blir lämnad? Ja, i bästa fall så träffar hon en klokare man i sin egen ålder. Men alldeles för många blir också så här, ja, men du vet, rosor som långsamt vissnar, som ger upp på sig själva, för man typ tycker att det är det här kvittot jag fick, och då köper jag, accepterar det kontraktet liksom, mer eller mindre. Alltså det är så sorgligt på en nivå.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men Sofie, du har ju en äldre man, precis som jag. Det är 10 år mellan er och det är 15 år mellan mig och Kjell. Kan du ibland tänka att så här, det finns en del av det är liksom som ett försvar? Att man känner typ att det finns ett andrum i att ha en äldre man, för att man alltid är en yngre kvinna?
Åh gud, vad intressant. Jag har liksom faktiskt på riktigt kan låta liksom, men jag har aldrig riktigt reflekterat över åldern här. Och sen den längsta relationen jag har haft var också med en man som var precis exakt 10 år äldre. Med Per. Och där reflekterade jag inte över åldern. Där gjorde jag absolut inte det. Ja, nu kan jag göra det lite, men inte som i att så här, vad skönt. Då kommer jag alltid vara den yngre kvinnan.
Nej, men precis. Men har inte det liksom, för när du och Per var ihop, då levde ni båda samma typ av liv ändå.
Ja, och då behöver man kanske inte utvärdera. Och Filip nu också.
Jo, fast nu är man på ett annat ställe i livet.
Det enda skillnaden är att vi har liksom barn i olika åldrar.
Exakt. Nu är man på ett annat ställe i livet där andra saker kompliceras. Som att är man äldre har man automatiskt oftast upplevt andra saker, kommit på andra ställen karriärsmässigt, har barn som är en annan ålder och man har utvecklat föräldraskap till den åldern av barn, bla bla bla. Alltså det är ju massa annat kring faktorer som gör att det liksom, man kanske tvingas utvärdera på ett annat sätt än man gjorde när man var ung. Liksom. Det är ju inte, det är ju inget konstigt egentligen.
Nej, men precis, det är ju annorlunda att leva 20-30 eller än att leva vid 40. Men jag kan ändå säga liksom att det handlar ju om på vilken nivå och vilket utbyte man har med den. Jag känner inte av de där 10 åren på annat sätt än att vi har barn som är i olika åldrar. Och att jag, och fördelen i att jag kan liksom spola fram lite vad som kanske kommer ske när vi är 50.
Men du har aldrig känt känslan typ att så här, vad gött det är att han är mycket äldre, för då betyder det att jag alltid kommer vara, jag kommer känna mig ung i förhållande till honom typ.
Ja, men jag är alltså på så sätt att jag är glad att, eller jag tänker att shit, jag hade nog kanske inte klarat av tempot eller liksom utmaningarna om vi hade varit i samma ålder. Nej. Jag tänker snarare att så här, gud, om han hade varit 40 nu, då hade han ju åkt liksom 20 helikopterlyft till per dag. Ja. Och hade liksom druckit en liten rackare till och velat dansa där. Och åka, alltså jag tänker snarare så här, åh vad skönt, för då har han kanske blivit lite tröttare. Och jag är liksom på samma nivå. Ja. Mm. Så kan jag tänka. Mm. Så det handlar nog mer om liksom själva energi. Mer energi än rynker.
Ja.
Mm. Men vadå, men Klara, tänker du att det handlar om typ att så här, bara känslan själv och att jag är lite yngre, eller att det är som en investering, att då kanske jag inte blir lämnad för någon yngre?
Så har jag nog absolut tänkt lite att så här, ja, men alltså, jag är ändå 15 år yngre. Alltså, så här, och nu ser jag ju också att han åldras ju snabbare ju äldre han blir. Liksom att... jag känner inte den stressen riktigt. För att,
nej.
Ja, jag vet inte, det är en märklig grej. Det är precis på samma sätt som att man... Jag reagerar lite på ibland när man hör män, äldre män, prata om sina olika krämper. Alltså det är gubbvad och det är gubbhäl och det är tennisarm och det är allt möjligt. Och sen så inser man att så här, de får gå runt och vara så här skruttiga. Men det är väldigt sällan som jag upplever att kvinnor går runt och så här gnäller på liksom...
Nej men gud, vad du har rätt i det där.
Har ni hört
gubbkrämperna?
Ja, jag har väldigt sällan. Även hos liksom äldre kompis, tjejkompisar som är i liksom 50-årsåldern, som är samma ålder som själv. Och gnäller aldrig över några jävla gubb... Alltså så här, jag har ont i min häl eller jag har ont i min axel. Eller så här, det är väldigt...
Nej men det är nog sant.
Ja,
men också för att det känns som att kvinnor typ så här, ett, har lärt sig så tidigt att det är jävla trist att hålla på och gnälla. Två, att man liksom så här, tar oftast tag i grejer som blir krämpor. Det känns ju inte som att det handlar om mängden krämpor, det har man ju exakt lika många. Det, eller om inte fler.
Högre smärttröskel också kanske.
Exakt, som att vi bara har lärt oss att så här, ja, det är inget som blir bättre av att jag bara pratar om det. Typ. Man tar tag i det och sen så blir det bra med det.
Ja, men spännande. Jag tänker också att man ska försöka vara lite vaken där med sig själv. Att man typ inte försöka tänka kring ålder och kvinnor på samma sätt. För det var väldigt lätt också, så här, män är så här snygga, gråsprängda i håret. Kvinnor är liksom... jag pratade bara med min producent Maria om det senast idag. Att så här, man tycker typ att det är okej som kvinna har grått hår när man är över 60. Då kan det vara lite så här snyggt. Men är du under 60, då ska du absolut inte ha grått hår typ, för att det känns typ inte så fräscht. Men män som får grått hår redan när de är 35, då är det bara supersnyggt. Alltså så märklig grej.
Det är lite salt och peppar.
Ja, att man fortfarande har den inställningen till grejer.
Ja, men alltså, men jag tänker, kan vi inte också bara tipsa folk om att faktiskt, om man bryr sig, läsa Karo Ringskogs krönika, för jag tycker den överlag var väldigt,
ja,
väldigt
den var
bra.
Välskriven.
Hon är ju väldigt bra.
Ja, hon är väldigt bra. Hon är väldigt duktig på att formulera kloka tankar kring perspektiv som man kanske inte alltid orkar liksom själv ta sig till mentalt. Så det är klart värt att läsa. Googla det.
Mm. På tal om det så tänkte jag att vi skulle prata lite om hälsa. Hälsa, ja. Kul. Mm. Spännande. Nej men vi
alltid aktuellt,
eller hur?
Också roligt apropå hälsa och att prata om att vi inte pratar om våra krämpor, så bara sitter jag här typ och hostar och tänker på hur många gånger jag har pratat om min jävla sköldkörtel och bara nej. Jo, fast, nej, men jag är ju en man. Jag är en medelålders man.
Nej, Tove, fast nej, det är Tove. Faktiskt en riktig, alltså, sjukdom. Det är ju liksom en riktig diagnos, inte att så här oj, jag har spelat så mycket tennis men inte gjort någon annan typ av träning, så därför så har jag min tennisarm och det är så synd om mig. Alltså...
Ja, men tycker ni det på riktigt, eller försöker ni vara snälla mot mig nu?
Nej.
Nej, men sluta.
För alltså, om jag blir en gubbfan, om jag blir en sån, då är det er skyldighet att upplysa mig om det, som mina vänner.
Nej. Jag tycker liksom snarare att jag är imponerad av liksom den energi och glädje som du håller upp, även fast du liksom har gått igenom det tuffa.
Nej, jag hade inte klarat det.
Och du ser, så det, ja, men det tänker jag faktiskt på varenda gång vi träffas.
Ja.
Att så här, och gå runt och vara liksom obekväm i kroppen och liksom det som du, alltså det, nej, fy fan. Det har du gjort bra.
Jag ska tack.
Också säga på tal om
vad skulle
det,
du säga, Clara?
Nej, men att så här, på tal om din sköldkörtel, så nu när jag håller på nu och med liksom lite musiket och sådär, så måste jag också... då sa min läkare till mig att så här, det du beskriver också kan vara typ alla symptom för kall med sköldkörteln. Så jag vill att du tar lite prover för det. Och då tänkte jag så här, shit, alltså då förstår man ju verkligen hur det kan vara. Och då har ju inte jag de facto problem med sköldkörteln, men liksom att så här, shit, om jag var Tove så skulle jag knappt ta mig ur sängen på dagarna, så alltså verkligen så jävla big thumbs up till dig för att du fungerar ens. Men
Tack, guys. Men nu går vi in på det du sa, så slipper det bli till sköldkörtelsavsnittet.
Ja, men när jag ändå var där och skulle ta de här proverna, så insåg jag att jag hade såna hälsokoll jag skulle göra. Vi har ju haft de här V-lab som samarbetspartner, men jag körde ju det redan innan. Jag har ju fortsatt med det.
Samma här.
Så en gång per år så går jag och tar liksom alla de där proverna, och då ser man ju också nu, det här är verkligen inget betalt samarbete, men man ser ju sina grafer från tillfälle till tillfälle liksom. Så jag har liksom 4 eller 5 år att gå tillbaka och titta, 4 tror jag det är.
Perfekt.
Och det är så jäkla intressant, för jag pratade här i början i januari om det här med att jag har liksom också ovanpå som lite lök på laxen, och kanske lite också som bidrar till liksom depression och annat, haft jävligt problem förhållande till mat. Och som ni vet som har lyssnat länge här, så har jag ju hållit på med diverse olika dieter. Jag säger som Amanda Schulman, jag är en sökare. Att man testar en massa olika grejer. Och så kan jag ju se att så här, men det där året när jag tog de proverna, då gick jag på vegetarisk kost, veganskt. Och det där året, då körde jag väldigt mycket så här food pharmacy. Det var liksom äter för tarmen, mycket fiber och sådana grejer. Och den där gången, då körde jag ju så här all in, typ keto-stämning.
Men gud, vad intressant. Vad har du kommit för, alltså, vad har du kunnat dra för paralleller?
Ja, och då ska jag komma till det. För nu, i och med att jag håller på med min det här allt möjligt, psyket och så vidare, så har jag känt att så här, det enda jag ska göra nu är att jag ska lägga till träning, och sen ska jag äta precis det jag vill när jag vill. Vill jag ha chips, då äter chips. Vill jag ha liksom pizza och pasta och allt det där, då äter jag det. Jag äter det jag är sugen på. Jag försöker äta i alla fall minst 3 gånger per dag. Och liksom inte bry mig så jävla mycket om vad jag stoppar i mig. Utan mer så här fokusera på rörelse, liksom sånt som jag tycker är kul och mysigt. Inte pusha mig för hårt. Jag har gått upp till 2 tennisar i veckan istället för 1. För det är typ det roligaste jag vet just nu. Och jävla blodvärden har aldrig varit bättre.
Nej,
alltså,
det är så.
Alltså, inom referensramarna på allt. Och då är det så här, jag har verkligen inte skött min kost alls, om man tänker så som jag kanske brukar.
Nej.
Utan jag har bara liksom levt gott.
Känt efter typ så här vad kroppen är sugen på.
Ja, lite så. Och liksom inte så här, åh nej, massa smör. Så här, skit i det. Alltså så här, och liksom hjärnvärden, alla liksom njurar, lever, allting bara tjoff. Inom referens, allting är bra. Alla vitaminer, allting, toppen. Och det,
men gud,
tänker jag så här, att är det det kanske som är balans då? På något sätt.
Ja, precis.
Och känna att...
Precis, det verkar ju så. Jag menar, som sagt, i ditt fall om inte annat, så är det ju alldeles tydligt så. Liksom. Alltså, i och med att du har så många referenspunkter liksom, som du vet exakt hur du har levt i varje. Alltså, det är ju helt unikt bra, men då blir det ju också otroligt tydligt. Liksom.
Ja.
Det är bara, alltså, fan, då har ju du hittat ditt sätt. Det är bara grattis, buddy.
Och jag är också nyfiken på, kan du dra en parallell till så här, okej, då minns jag att jag gjorde det där, och det visade sig också i mina värden.
Ja, men jag kunde se till exempel, man tänker så här, för jag höll på liksom med keto och hormon och äter för hormonen och det där, och då hade jag ju liksom lite dåliga lever- och njurvärden. När jag bara åt typ massa sån här food pharmacy och jättemycket grönsaker och vitaminer, rätt mycket vegetariskt, då hade jag liksom vitaminbrister. Och det, jag tror också så här att det som blir, vad man än gör, man går för hardcore, så de som tänker sig jag ska vara skitnyttig och äta jättemycket grönsaker och äta jättemycket liksom nötter och sånt där. Jo, men rätt många av de livsmedlen innehåller också någonting som tydligen heter typ antinutrienter eller så här fetinsyror och sånt där, som gör att kroppen inte kan tillgodose tillräckligt mycket vitaminer och mineraler. Vilket leder till att man kan då också få en brist. Så att liksom, man behöver bara hålla balans. Mm. Och jag tror att så här, kroppen kanske sköter det bättre än vad jag har trott. Alltså så att man inte litar på sin egen kropp och inte lyssnar inåt riktigt.
Mm.
Och också så här, alltid haft det här dåliga samvetet att liksom...
Exakt.
Känna, åh nej, nu åt jag det här, usch, vad fan, och nu måste jag äta jättenyttigt nästa gång, att bara så här, försöka och koppla bort helt och hållet värdering kring mat och njuta av det man äter istället, och sen liksom i måttlig mängd träna, för jag, alltså det måste också vara en balans, för annars så.
Men Klara, jag såg ju liksom, jag vet att du och jag pratade om det, Tove, faktiskt här i helgen. Mm. Att sen när man följde ditt konto så var det så här, gud, allt ni lagar och allt ni gör ser så fantastiskt ut. Alltså man skulle vilja liksom ha dig och Kjell i någon så här mat, konto. Mm. Alltså den miljön, alltså jag vill bara se er laga mat tillsammans i det där köket och bara presentera alla recept och vad ni har gjort och hur ni gjorde den där liksom köttbiten och den där potatismoset och såsen. Alltså det är så, allt du lägger upp som ni lagar ser så gott ut.
Ja, det är, nyckeln är smör och grädde.
Exakt, smör och grädde och salt. Nej, men alltså grejen, det jag skulle säga också apropå det där som du sa, Klara, om att liksom komma fram till då det här med att man inte ska tänka på mat eller värdera liksom sitt förhållande till mat eller värdera mat överhuvudtaget, mathållning. Det är så roligt, för det där är ju också så här, alltså det är ju liksom, det är någonstans en psykologisk insikt att man inte ska göra det för sitt mentala mående. Men det roliga är att dina värden här nu visar att det faktiskt lirar även med ditt fysiska mående. Oh, alltså, det är ju en ganska groundbreaking insikt, antar jag, liksom, när du har hållit på så jävla mycket och länge och liksom meckat med allt.
Experimenterat.
Att, så här, gud, vad bra, vad skönt att veta det. Liksom, att det där hänger fan ihop här.
Ja, ja men verkligen. Och det snackar jag lite med Niklas på jobbet, för han är ju utbildad PT och då tar man väl också lite så här matkurser och sådär. Och hans inställning är ju väldigt mycket så här, nej, alltså han hatar ju alla de här 16 weeks of hell och allting och tycker att det är värdelöst. Mm. För att det är liksom så här ingen...
Ja, för det går ju inte att hålla i längden.
Nej, plus att så här, du verkligen så här plågar din kropp och du får upp stresshormoner och annat, vilket gör att man börjar få brister och grejer. Och jag tror att det ligger så mycket i det, och bara så här, jag är så klar med att ha ångest över mat. Jag är så jävla klar med det. Och liksom inte liksom leva och må bra och njuta. Och jag tror som sagt också att så här, det påverkar så otroligt mycket det fysiska välmåendet också. Att man inte går omkring och hela tiden har liksom så här... Alltså det finns ju tusen andra grejer jag kan ha ångest för. Men
att det här inte är ytterligare än liksom.
Nej. Alltså,
nej.
Fan.
Nej.
Men det är väl jätteklokt.
Och,
fuck it!
Ja!
Klara, nu blir jag stolt över dig också här. Alltså, vilken...
Ett breakthrough.
Men det känns ju som du har haft...
Keps, den... spela tennis och äta goda grejer. Ja, men så har du hittat balansen.
Du har ju haft den balansen länge, Sofie. Så här, det är som att du har ju liksom... du har lyssnat på din kropp så mycket. För det känns ju som att du aldrig har så här duckat dessertbordet eller någonting sånt.
Nej. Jag har aldrig hållit på med något experiment eller diet. Eller, jag har bara gått på träna och sen äta det som kroppen vill ha. Jag har en ämnesomsättning som är lite extravagant. Men det är också det här att man aldrig... Jag har förstört sin ämnesomsättning genom åren. För det tror jag liksom är farligt. Just det där att så här, man påverkar kroppen så pass mycket i de här olika liksom, bantningstrenderna, så att ämnesomsättningen som sagt får sig en, liksom, en törn. Och sen så tror jag liksom alltid på det långsiktiga.
Ja.
I det mesta i livet. Mm. Men det här att bara fundera på liksom, när man ger sig in i någonting, att så här, men kommer det här liksom funka hela året? Alltså inte bara så här inför en säsong eller inför något speciellt event. Eller, för att, annars tror jag då kommer man fejla.
Ja. Mm. Är det det jag tänker också med just liksom, och det utgår ju också från att man som sagt inte kanske har någon sjukdom eller liknande, men att man också när man håller på och kanske börjar träna och börjar bli mer aktiv och sådär, och att man alltid i samma veva lägger om kosten, det tänker jag nu är så här helt fel tänk, att så här, om mitt mål är att jag ska försöka och vara lite fysiskt aktiv varje vecka och sådär, då kan inte jag hålla på och jiddra med kosten också. Det blir liksom för mycket på en gång. Att man så här, en sak i taget och liksom, sen nu inser jag ju att jag ska inte hålla på och jiddra med kosten överhuvudtaget. Aldrig mer.
Men jiddra med kosten ska man väl bara göra om kroppen mår dåligt av hur man, alltså den kosthållning man har just nu.
Precis.
Alltså så här, om du kan se i liksom blodvärden till exempel att så här, någonting inte stämmer, eller att eller att du har en övervikt, du kroppen inte mår bra av, eller du fysiskt eller psykiskt inte mår bra av, men då finns det ju anledning att titta på hur du bör lägga om din kost. Men det finns ju inget självändamål att hålla på med den skiten om man verkligen inte inte har några indikationer på att göra det. Liksom. Då är det ju verkligen precis som du säger, tvärtom. Då är det väl det fina om man kan hitta så här, aktiviteter som gör en lycklig och liksom så här, man mår bra av, så att man med ännu godare samvete sen kan liksom bara äta vad fan är det som gör en lycklig.
Mm. Ja,
verkligen.
Jag sparkade in öppna dörrar.
Nej,
men någon måste göra det också.
Det är bra. Jag tycker att det tåls att säga. För det är
tycker
så...
man behöver påminnas om det.
Ja, och man tror att man är så otroligt hälsosam när man hakar på någon trend, och då läser man också bara sådana artiklar som promotar den dieten och att den är bäst därför att, och så hamnar man i det där. Det blir ju lite som en filterbubbla kring de här dieterna. Alltid.
Ja, precis.
Det var det jag ville säga. Och jag hade tänkt att vi kanske skulle prata lite Lambert och annat, men jag känner att det blir för tungt helt enkelt. Känner ni våren i luften nu?
Ja, thank God.
Ja, jag ser den. Jag tittar på den genom fönstret. Det verkar kul för alla er där utanför. Tjoho. Ja, nej, men Lamberts borde ju verkligen marinera. Fan, det är ju det här med att vi hela tiden ligger en vecka före inspelningen. Vi ska så här är det allihopa. Mm. Det kan låta ibland som vi är lite trötta i våra diskussioner. Vi får höra så långt efter det diskuteras, eftersom vi spelar in en vecka i förväg.
Mm.
Vi tittar på detta. Mm. Så bear with us. Vi försöker hitta lösningar på att kunna komma närmare publiceringsdatum. Så ni vet.
Mm. Ja.
Men, häng kvar. Häng kvar, please.
Mm.
Med det sagt, spar vi på Lambertskaramellen alltså. Ja.
Ja. Och när ni lyssnar på det här, då kommer det vara påsklov. Jag kommer vara helt ledig faktiskt från radion, och Kjell har tagit ledigt också.
Åh, oh, vad skönt.
Så idag bestämde vi att vi ska fixa med lusthuset, så vi ska skrapa det och måla det. Och sen så ska vi måla om ganska mycket i huset och bara fixa hemma. Det ska bli så jävla mysigt.
Men Klara, vad glad jag blir för lusthuset, för jag har ju sett mig själv sitta där.
Ja.
Jag har också sett att du ska ha en kräftskiva där. Alltså det är så mycket jag ser ska hända i det där lustfyllda huset.
Stort tror det är.
Lustiga huset.
Det är riktigt.
Men man får ju bara vara 3-4 pers.
Just det. Ja. Jag är sugen på att bygga ett växthus också, men jag vill inte ha några växter i det. Jag vill bara ha det som så här med ett utekök och så.
Ja, exakt.
Det var härligt.
Exakt. Kanske några chilifrukter, men that's it.
Mm. Jalapeno, det är ju otroligt gott.
Ja, visst.
Men ska vi säga så för den här gången då, hörni?
Ja, vi får väl göra det då. Jag återgår till att ha astråkigt, hörni. Så får vi ni gå ut och njuta av vårvädret.
Ja, och sen... Ja, precis. Jag ska försöka komma på något bra som inte är för aktuellt till våran nästa inspelning som jag håller i.
Mm. Ja, det blir bra. Mm. Hörni, glad på det.
Ja,
detsamma.
Glad på det. Puss, puss.
Puss.
Bara på.
Puss, puss.
Hej då. You
Podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.